Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss Magnus Gärdelund, en av de största ledarna inom Stockholms innebandyn genom tiderna. Ja, det får man faktiskt säga. Han har hållit på med innebandy sedan 1988. Första klubben var i Tensta, där var han spelande tränare under 11 år. Sen blev de Råsunda IS som blev Capero Täby. Och där var han i nästan 15 år i de två klubbarna. Sen fortsatte tränarkarriären i Storvreta, i Djurgården. Sen blev du AIK, Värmdö, Rosersbergs. Och nu är han tillbaka i AIK innebandy. Och han är ledaren som ska försöka ta AIK tillbaka till finrummet. Magnus Gärdelund är också tränaren som hade hand om det här mytomspunna laget Capero Täby. Ni vet de som var en hårsmå från att vinna SM-guld 2010. De förlorade SM-finalen mycket knappt mot Storvreta. Och just Capero Täby var ju det här laget som hade otroligt många spelarprofiler. Och det finns ju väldigt mycket myter kring det här laget. Vi kommer prata om hans karriär, hans visioner med AIK och mycket mer. Men nu tycker jag att vi sätter igång det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Magnus Gärdelund välkommen till det här avsnittet.
Tackar!
Jättekul att ha med dig. Du är ju en av de här riktigt rutinerade tränarna som har en gigantiskt lång tränarkarriär. Jag tänker faktiskt så här att vi ska starta här med lite snabba frågor innan vi sätter igång och börjar prata. Så jag kör direkt här och det är ju ganska oförberett här. Då är min första fråga, vilken idol hade du när du var liten?
Oj, jag är så gammal så att, men jag måste säga Björn Borg då. Det var väl den som man, när man var liten, fastnade för, att han var en sån sjuk vinnare. Man följde tennisen, Wimbledon-finalerna och den biten.
Ja. Hårdrockare eller syntare?
Ja, då skulle jag nog säga mest hårdrockare, fast jag var nog inne och syntade lite grann också i början på 80-talet. Men hårdrockare var det nog till slut.
Ja. Om du får åka någonstans på semester, vad åker du helst då?
Ja, vart åker jag? Någonstans där det är varmt. I Sverige skulle jag säga att jag åker till Smögen faktiskt. Där har jag varit många gånger.
Ja, det är fint. Mm. Jag har spelat där många gånger med Capero Täby bland annat.
Exakt, kombinerad semester och lite cupspel där. Det har varit sjukt kul faktiskt.
När försvann Barrett då på huvudet?
Barrett försvann någon gång. Var kan det ha varit? Man tog en rakapparat när det började tunna ur och så körde man av. Det kändes ganska bra. Jag vet inte vilket år det var faktiskt. Någonstans på 90-talet. Länge sedan.
Ja, var det känsligt?
Nej, det var ganska skönt faktiskt. Det var kul. Det var, ja. Man kände så här, wow, det är så här man vill ha det.
Ja, härligt. Mm. Ditt smeknamn, Binge, var kommer det ifrån?
Det kommer från att jag var, jobbade på posten länge. Eller länge, men jag jobbade på posten och var snabbt klar med min tur när jag var brevbärare. Då gick jag hem och la mig och sov. Så att oavsett när folk ringde till mig så låg jag alltid och sov. Då låg jag i bingen och därifrån så tyckte folk att jag var så trött. Så att, då kallades jag för Binge helt enkelt.
Ja, härligt. Nej men som sagt, jättekul att ha med dig här. Man har fått jaga dig lite här. Det har varit svårt att få ihop tid här. Du har mycket att stå i, eller?
Ja, du vill ju prata så länge. Det är det som är roligt. Men...
Ja. Ja, nej men du... AIK innebandy är du huvudansvarig nu i Allsvenskan.
Ja, stämmer.
Berätta.
Ja, det är min andra vända i AIK. Och det känns väl... det känns som vi har något bra på gång med ett bra lag. Som att vi är ett allsvenskt lag, men vi har väldigt mycket SSL i truppen, i det vi håller på med, det vi gör. Men vi behöver krydda det lite, bli lite vassare för att ta nästa steg då. Men jag tycker AIK har, som rent historiskt också, är ett elitlag, en elitverksamhet. Vi är ruggigt starka. Så att jag trivs och det känns bra med laget och med de mål som vi har med höga.
Kan du utveckla lite det här med att ni är SSL-mässiga i mycket det ni gör?
Jag tycker det finns en tydlig sammanhållning i gruppen, att man är där för att man vill tävla på elitnivå. Det finns inga andra aspekter i det hela, utan det vi har gemensamt är att vi vill uppåt och vi vill vinna. Och det är lätt att säga, men man måste också ha känslan att ett lag vill dit. Man vill offra någonting för att vinna, och den offerviljan finns i den här truppen, och då trivs man som ledare. Då är det, du slipper massa onödiga problem, utan allting är ganska tydligt att det är därför vi idrottar, för att vi vill bli bäst. Och det låter som en klyscha, men känslan är där, och att folk är på väg uppåt och vill bidra liksom. Så att det är bra, och verksamheten är bra. Om man stämplar in i Solnahallen så är det är på en hög nivå. Jag gillar det, jag uppskattar det att vara där.
Vi ska gå tillbaka och prata Allsvenskan och AIK mer. Men första vändan i AIK slutar inte så kul, eller?
Nej, det gjorde den ju inte. Däremot var det ju två av mina bästa år som ledare, tycker jag. Det var kul att komma in i AIK då, som var i en, som många hamnade i, kris. Det var en krissituation med höga skulder, stora bekymmer att få upp en trupp. Så vi stod väl i stort sett utan spelartrupp när jag skrev på för AIK. Jag kom ju från Djurgården den gången. Så vi byggde ju egentligen ett helt nytt lag. Vi hade väl tappat en 8-10 tunga namn, alltså landslagsspelare. För att bygga någonting nytt och bygga med Stockholmsspelare från Division 1 och unga killar. Så vi byggde upp någonting nytt där, och det var en ny identitet som behövdes och ett nytt spel. Och vi lade ner oerhört mycket kraft på de två säsongerna då, som tyvärr slutade för min del lite tidigare där man fick sparken. Men det är så det är som att vara tränare. Men jag tyckte vi byggde någonting bra, och jag tror att jag brukar säga att hade jag fått vara kvar så hade vi varit topp 5 i Sverige nu. Men det vill jag ju tro i alla fall. Vi hade ett häftigt lag, bra spelare. Och det ser vi på de killarna som har gått vidare nu med Kevin Haglund, Stefansson, Götz, flera andra. Vi hade en stark trupp, men vi behövde bygga ihop det. Vi behövde tid. Så det var två ruggigt roliga år som vi satsade ruskigt hårt. Så nu är vi tillbaka, så får vi se om vi kan återuppta den tråden för min del. Om vi grabbar ner laget.
Jag tänker AIK då hade en massa år under 2000-talet där man var framgångsrika och var med och slogs om det. Och så åker man ur. Man kanske behövde de här åren att landa lite i den nya verkligheten, eller?
Så, ingen behöver åka ur, tror jag. Det är inte så kul. Men det är klart att ekonomin var ju en stor faktor alltså, att handskas med. Det var ju många miljoner som var ett underskott då. Så många personer offrade mycket kraft och försöka städa av. Och ja, någonstans börja om då kanske med en annan playbook, om man säger så. Det kanske var ett nödvändigt ont. Det var oundvikligt kanske på något sätt. Men där och då när vi ändå hade ett AIK-lag med unga spelare på väg uppåt, så kändes det som att vi skulle kunna hänga kvar och bygga upp någonting nytt där och då. Så det är väl där vi står nu igen då. Det måste byggas nytt.
Du jobbar på... Får jag läsa innantill här, men Solna och Arlandas gymnasium här som innebandyansvarig.
Japp, stämmer.
Ja, var,
så att det,
Ja, hur fungerar det? Ja. Berätta, vad gör du?
Nej, men jag är väl ansvarig för Solna gymnasiums nio utbildning då, och på Arlanda så har vi en LIU-utbildning. Så att det är två skilda saker, men ändå samma sak vi håller på med innebandy. Och det är klart, det blir mycket innebandy för mig, både på dagtid och på kvällstid. Men samtidigt så är det väl ett nöje att kunna jobba med det man alltid har gillat mest, liksom innebandy. Så att, och det är spännande med alla unga talanger, alla unga spelare man får handskas med, försöka guida dem, hjälpa dem framåt i sin karriär. Så det känns bra.
Tänker som ledare så är det väl en otrolig fördel att vara inne i den världen, de som står på tur att bli elitspelare, och att ha koll på dem.
Så kan det vara, att man har ju lite gratis så att man vet vilka namn runt om i Stockholm som är duktiga, men det finns ju olika sätt att ta reda på det också. Så att, däremot är det en stor fördel att man får ta del av deras hunger. När man själv har hållit på länge så är det ju spännande att möta spelare som är på väg uppåt och vill veta vilken väg de ska ta och hur det ska gå till. Och det har varit många roliga, det är det som är det roligaste med det samtalen, kanske inte att rulla ut bollarna varje träning, utan att prata med de här spelarna och höra på deras ambitioner och tankar och drömmar. Liksom.
Ja, finns hungern hos morgondagens spelare?
Det finns den absolut, det är klart att den finns, det finns absolut. Däremot tror jag att det är många som är väldigt tveksamma till vilken väg ska de ta och hur når man sina drömmar då? Det är lätt att säga någonting, ett högt mål, men vilken väg ska vi ta? Och jag tror att det är lite ledande fråga där ute efter i Stockholm där också, att var tar man vägen om man blir bäst i världen? Och idag så är det många som flyttar ifrån Stockholm för att utvecklas som spelare, vilket jag tycker är tråkigt. Men det är väl ett sätt att hantera det.
Ja, det är ju lite tvärtom på något sätt, att man har kanske tänkt att om man är en storstad eller Stockholm då, så ska man inte behöva röra på sig för att nå sitt mål, att nå högsta serien och tävla mot de bästa. Men precis som du säger så är ju faktiskt det nästan ett faktum, har det varit nu under en period, att vill man någonting med sin innebandy, om man kommer från Stockholmsområdet, så handlar det om att flytta då, och då är det inte enbart till Uppsala, utan det kan vara en rejäl flytt.
Så kan det vara, men jag tycker att det är synd när man väljer att flytta så pass tidigt, som kanske innan gymnasiet eller till gymnasiet, så väljer man att flytta. I Stockholm finns det fortfarande, om vi tittar på seniorsidan på herrarna, och även damen, finns ju topplag men SSL-lag. Men i allsvenskan så är ju fortfarande, om vi vänder på det, att starka lag i allsvenskan och många lag. Det finns många liksom möjligheter att komma in på hög nivå redan som ung spelare i Stockholm idag. Kanske till och med lättare då i allsvenskan om man har varit som förr att göra SSL-lag. Så att det finns alla möjligheter att spela seniorbandy tidigt och slå sig in där. Och därifrån kanske då om man behöver gå vidare till de större klubbarna. Och det är väl många som har gjort så också, som idag Simon Götz i Storvreta och Liam Åström, Storvreta, Stefansson, Storvreta. Det är klart att det är nära till Uppsala och det är en fantastisk innebandystad. Men man kan vara kvar länge i Stockholm och sen flyga vidare och kanske inte sticka iväg redan i 15-16 års åldern, kan jag tycka.
Ja, men det är ju, samtidigt är det ju väldigt annorlunda hur det var för 10-15 år sedan då, när det kanske var upp till 5 lag från Stockholm i SSL, och idag då är det, och det varit 0 eller 1 som Djurgården är uppe nu, och ni vill ju givetvis upp. Och, ja, det är ju lite andra förutsättningar.
Så är det ju. Då var det ju såklart, det fanns fler platser att ta i SSL från de lagen som var där. Men även då så kunde väl Stockholmsspelare försvinna ut i landet. Men nu är det ju nästan ett måste att ta sig ut i landet för att spela SSL. Med all respekt för Djurgården då, som är i SSL såklart, och det är bra att flera spelare, unga spelare där också får visa upp sig nu i högsta serien. Men Stockholm får ju inte vara distanserade från elitinnebandy, alltså topp, allsvenskan helt okej, men uppe i högsta ligan så måste det ju finnas för Stockholmsspelarna, det tycker jag absolut. Så vi får väl se vad man ska göra åt det. Du vill säkert ha svar på det också, men den är svår, den frågan. Jag skulle kunna säga att jag tycker att Stockholms innebandyförbund borde ta tag i den biten och ha någon form av projektgrupp eller något och titta på vad har eliten tagit vägen liksom i Stockholm. för att kunna ta sig tillbaka och vara med där högst upp.
Men vad ska ett förbund göra?
Jag vet inte, jag tror att någon måste leda någon form av diskussion som är att samla kompetens kring det då. Så att vi inte bara sitter utspridda, de som har varit med förr och de som är på väg uppåt. Och, alltså, innebandyn är ju stor i Stockholm, det är ju ingen snack om det. Det är den här sista spetsen som just nu inte finns. Och jag tänker, jag kan ha teorier och andra kan ha det också. Det finns många duktiga rutinerade ledare i Stockholm, men någonstans så bör man sätta sig ner tillsammans tror jag och skissa på någon form av lösning som tar det framåt. Istället för bara att titta i backspegeln och säga att det var bättre förr när vi hade så många lag. Utan det kanske är så att innebandyn i Stockholm den absolut inte har gått bakåt, men den står still och det gör den inte på andra ställen. Så kan det vara. Men det är en ganska komplex fråga som är, ja. Finns ja, många är, olika parametrar.
Precis, för man blir lite så här bekymrad när kanske kidsen inte har möjlighet att bara ta bilen eller vad det nu är och åka enkelt och titta på de här stjärnorna. Alltså det finns ingen stjärnglans mer än när SM-finalen spelas i Globen då, på något sätt. Alltså man har inte den här möjligheten att på nära håll kunna se.
Nej, man får ju ratta in matcherna på internet i sådana fall för att titta på de bästa. Och faktiskt kan ju åka till Uppsala också. Det är inte superlångt att ta sig dit och titta på de bästa lagen. Men vi vill ju att de kommer att titta på innebandy i Stockholm såklart. Och att det ska vara tillräckligt bra och lockande och spännande och kul att vara där för de unga spelarna. Men oavsett så tror jag också att det handlar om verksamheterna i klubbarna. Hur hårt satsar vi? Vad har vi för förutsättningar och möjligheter att hjälpa de unga spelarna och bli bättre? Liksom? För jag tror att viljan finns där. Det är väl ingen snack om det. Det är väl mer som jag säger att vilka verktyg har vi för att bli bäst eller för att bli bättre och vara med på toppnivå? Ja, det är knepigt.
Ja, nej, men det är knepigt för att jag menar, år efter år så är ju ofta Stockholm längst fram i distriktslags-SM och vinner ju ofta titlar där. Och man har ju, jag tänker under ungdomsåren så har man kanske den bästa bredden på toppen i ungdomsserien. Mm. Att man får spela mycket matcher och få utmana sig själva och sina lag ganska ofta. Men samtidigt så lever vi i den här världen där det är ganska oglamoröst i Stockholmsområdet. Alltså man får egentligen ingen medial uppmärksamhet för det man håller på med och den tiden man lägger ner jämfört med i Kalmarsund eller Falun eller i Uppsala och Umeå kanske. Det är väl också en faktor i allt det här att det är lite uppförsbacke.
Så är det. Och det landar vi lite grann på föreningarna. Onekligen får vi fram bra spelare som du säger både på juniorsidan och även som fortsätter upp på högsta nivå. Men vi måste samla dem i föreningar som står upp för elitstämpeln. Liksom, att man gör det här på riktigt. Och då måste man orka driva det. Och jag tror att en viss skillnad från förr och nu är att det var oerhört starka profiler som drev det här för 10, 15, 20 år sedan. Man drev det ruskigt starkt och tydligt. Man visste vem det var som var den starka mannen i klubbarna. Och det fanns ingen snack. Idag känns det som att ingen riktigt orkar i de här klubbarna att driva det så högt med så höga målsättningar och så mycket kraft som det behövs. Jag tror att det är det föreningarna måste ge spelarna chansen att vara en elitklubb. Och jag hoppas att AIK kan vara en sån klubb som kan bidra med det för spelarna. Men som sagt, det finns mycket att jobba med och det finns många klubbar som gör det bra. Vi ska inte liksom såga allting som finns i Stockholm idag. Så är det ju inte. Men jag tror jämfört med förr att då var det mer extremt. Det var mer all in på att vi ska bli bäst. Oavsett om vi var liksom Kista IBK eller något. Så vi ska bli bäst i Sverige. Och det kanske fanns större chanser att bli det på den tiden. Men det fanns också en större offervilja tror jag. Att lägga ner den tid och den kraft som behövs.
Självklart har ju AIK också AIK innebandy sina utmaningar och säkert kämpat med sin organisation och sådär, men om du lite kortfattat skulle förklara vad det är som AIK gör bra alltså för att vara där man är och även för att kunna ta nästa steg, vad är grejen med AIK?
Grejen med AIK dels är att AIK har en historik, alltså den ska man ju inte blunda för. Den är stark. Man har vunnit SM-guld i Europacup. Man har tagit sig upp på högsta nivå en gång och kan göra det igen. Såklart, i väggarna i Solna brukar jag säga att det sitter ändå någonting där som folk känner igen. Att det här är ett ställe för elitinnebandy. Jag tror att den identiteten finns i AIK. Och det här med att klubbmärket är starkt och det finns många legendariska spelare som har varit här. Och man måste luta sig mot det och ta med sig det. Vilket jag tycker att man försöker göra också. Men i slutändan så är det ju det som händer här och nu som är viktigt. Och det återkommer jag till, att det vi gör i AIK tycker jag håller hög kvalitet. Hur långt det räcker och vad som krävs härnäst, det är väl det som AIK får ställa sig frågan. Hur vi verkligen tar oss tillbaka till toppen. Liksom. Men onekligen så finns ju den målsättningen och det tycker jag är bra. Och förhoppningsvis så finns den målsättningen hos flera klubbar i Stockholm att man verkligen vill gå upp. Och det kanske har varit lite oklart de senaste åren. Vilka är det som leder det återtåget för Stockholms innebandy? Djurgården gör ett försök nu, tyvärr ganska dålig timing för deras del med ett lag som Micke Öhman tog upp, och sen så hamnar man i någon återvändsgränd nästan, tyvärr, av olika anledningar. Och har en tuff säsong nu. Hade de varit bättre rustade och kommit till ett bättre läge så tror jag att Djurgården hade kunnat vara det laget som etablerat sig och sen visa vägen för flera. Men det visar också på att det är en viss skillnad att gå och spela i Allsvenskan och sen gå upp till SSL också. Att det krävs organisation, det krävs strategi, det krävs mycket.
Tänker också de här klassiska idrottsföreningarna som finns i Stockholm, då, Djurgården och AIK. Det känns ju som att det finns ytterligare en dimension på klubbmärket. Alltså, tillhör man exempelvis AIK innebandy så är det ett ansvar både som ledare och spelare.
Det kan jag hålla med om, att varumärket är ju ett av Sveriges största i AIK. Så att det är klart att vi representerar någonting som är lite större än i andra föreningar. Men samtidigt så är vi AIK innebandy, precis som klubbarna ute i förorterna runt om i Stockholm. Allt, de håller också på med innebandy. Det är ingen skillnad på det sättet. Det jag kan önska är att AIK innebandy skulle kunna få ut mer utav om man faktiskt är en del av Sveriges absolut största föreningar. Och hur man kan nyttja kontaktnät, publik och så vidare. Kan vi bli duktigare på det i de här större klubbarna så tror jag man kan få mer ut av det. Så att det inte bara blir det här klubbmärket. Vi har pratat länge i innebanden om att klubbmärkena, det är det när derbyna AIK och Djurgården kommer, då kommer det hända någonting. Men samma jobb ska göras oavsett var du är. Liksom. Oavsett om det är Täby eller Kista eller Fornudden eller AIK, så det är samma jobb som måste göras hela tiden.
Om jag säger Tensta IBF, vad säger du då?
Ja, magiskt säger jag då. Det är min moderklubb, det där jag jobbade med allt egentligen i den klubben. Coachade knattar, coachade herrlag, spelade. Fördelen var spelande tränare. Konstaterade vi att då spelade vi powerplay. Så att jag var med och höll i den klubben. Vi startade väl 88 tror jag. Och sen 10 år senare så slog vi ihop allting med Råsunda och såna kamraterna. Och sen så lade jag klubban på hyllan och så blev jag tränare där istället då.
Ja. Hur började innebandyresan för dig då? Hur kom det sig att det blev
innebandy? Egentligen spelade vi fotboll ju. Eller jag spelade i Spånga fotboll och så började vi spela såna här påsklovskupper med kompisarna då. Påsklov, sportlov, jullov. Det var innebandy med små mål och sådär. Och så gick det några år, då började vi se de här stora målen och tänkte att vi kör. Så vi bildade en klubb själva då med, jag vet inte vad det var, 6-7 killar på gatan hemma som bildade en klubb, Tensta IBF, och så på den vägen var det liksom.
Ja. Och vem var du som spelare då?
Ja, men jag är känd som knäsurfan. Jag hade ett stort vulkanskydd som jag surfade fram på planen faktiskt. Många i Stockholm som minns det förr i tiden i alla fall. Men jag var väl back, center, kunde passa bollen, kunde vinna närkamper, var inte så snabb, kunde absolut inte skjuta, men hade en sjuk vilja att vinna och ett temperament som spelade med många spratt, kan jag säga. Ja. Många röda kort tyvärr under den tiden, men det är historia nu.
Var de rätt eller var de alla fel?
De var nog väldigt rätt faktiskt. Det fanns ingenting att säga om det. Ja. Jag gjorde bort mig ganska ofta faktiskt. Vilket jag sen när jag blev ledare sen så gick jag från att vara galnast på plan till att bli lugnast över en natt bara. Vilket var ganska det var coolt. Det var någon form av självinsikt att så där kan inte jag hålla på. Nu är jag ledare. Så var det bara slut på det. Men det tog några säsonger tror jag innan domarna förstod att jag inte var samma person längre när jag stod i båset som när jag spelade faktiskt.
Men varför trillade poletten ner då? Först då?
Ja, men det väl kanske var det att man var en av de som var ansvariga för laget och man kunde bete sig. Alltså vi var ju ett lag som var, vi var ju galna liksom. Det var ju en del av det på något sätt och jag kanske var galnast vissa gånger. Men jag kände mig själv som ledare, det där kan man lägga bakom sig. Nu måste jag ju vara ett föredöme och se till att vi vinner någonting också. Ja. Nej, det känns ganska naturligt faktiskt som ledare att vara lugn och cool och mer analyserande än pådrivande på det sättet. Det är väl så jag är som ledare kanske.
Det låter som att ni hade ganska kul med Tensta där.
Vi hade väldigt kul. Det var sjukt mycket passion och alltså det var ju ett starkt kamratskap liksom som la grunden för det. Och det är kanske det som har lagt grunden för hela mitt driv inom innebanden också som ledare. Att jag gillar ju den här att det är ett lagspel vi håller på med. Det är en grupp som tillsammans ska göra någonting. Jag är inte så mycket för individuella idrotter egentligen. Det är inte min grej. Utan jag tror att grunden var väl där och då med det kompisgänget. Att, det här vill jag inte sluta med. Utan och det tror jag det finns kvar även idag. Liksom, hur man bygger grupper. Hur man vill att grupperna ska fungera. Och sådana saker.
Mm. Och sen då så blev ni Råsunda IS då. Mm. Det är väl en anrik förening som ni gick in i va? Eller hur
absolut, det? Absolut. Det är en anrik förening med framförallt fotbollen då på menyn. Och då på den tiden så var ju Råsunda innebandy en av de större klubbarna i Stockholm. Ska man veta på ungdomssidan. Och då hade ju inte AIK vuxit sig så starka ännu. Mm. Men vi slog ju upp och var väl en 40-50 spelare egentligen. Och sa att nu ska vi utmana och gå hela vägen upp. Och det gjorde vi också. Så att
ja.
Det var kul, en kul resa från division 3 upp till högsta ligan på vad det nu var 3 år.
Ja, det är ju så man vill. Alla vill väl uppleva det. Att det här att plocka serie efter serie.
Ja, faktiskt. Och det har ju upphört lite grann i innebandy. Det finns inte längre. På samma sätt som det fanns förr när det fanns större möjligheter att få ihop ett bra gäng längre ner. Men, det var en sjukt häftig resa faktiskt att vi gjorde det vi gjorde och med så många spelare inblandade i det hela också egentligen. Vilket också kanske lade grunden till det att jag alltid jobbat med större trupper. Det var där och då var jag tvungen med att vi var så många spelare.
Men hur är det att jobba med stora trupper? Det kan ju som ledare vara lite stressande att man börjar tänka att det är svårt att göra alla nöjda.
Ja, kanske. Men ser man, man försöker se hela laget och alla hittar väl en roll, en uppgift. Jag är lite lagd så att jag tycker att alla spelare är bra. Det tycker jag känns som en ganska skön egenskap. Istället för att man hittar saker som är negativa och den är för dålig så finns det alltid någonting man är bra på som man kan tillföra gruppen. Och då, det tror jag var en av orsakerna till att vi blev så bra med Råsunda Täby hela vägen från division 3 var att vi hittade roller till alla. Det fanns alltid något som vi var bra på och då trivs folk också för att de känner att de har en styrka som ger laget någonting. Och många spelare gör ju dynamik, det gör att vi aldrig står still, det gör att det aldrig blir tråkigt tycker jag. Det finns alltid någonting nytt man kan testa och göra med ett lag jämfört med när du är väldigt få. Då får du jobba lite annorlunda. Liksom.
Tänker historiskt med Stockholms innebandyn så mitten av 90-talet så fanns ju topplagen och helt plötsligt kom ett lag som Kista bakifrån och vann och sen ytterligare några år senare runt millenniet så kom ju Haninge från ytterspåret och tog över och när ni gjorde den här resan med Råsunda så är vi i den här perioden när det kryllade av lag i SSL från Stockholm. Vi hade Järfälla och alla de här andra etablerade lagen som som spelar. Och så kommer ytterligare ett lag. Alla utanför Stockholm tänkte ju, men vad fasiken, vad har Råsunda att tillföra?
Ja, precis. Alltså, vi körde på vårat sätt allting. Vi hade ju en egen stil i allt vi gjorde egentligen. Och det var lite så innebandy var på det sättet på den tiden, att man behövde ha någonting som stack ut. Så varför skulle man spela med Råsunda eller med Täby som vi blev senare? Och sen så blev det också så att vi är väl det sista elitlaget egentligen i Stockholm. Om man ser till att vi var framme i SM-finaler, vi nådde stora framgångar medan de andra droppade av då, de som inte orkade hålla i. Och sen orkade inte vi heller till slut. Och AIK har ju fått bära den fanan då ett antal år till. Så att, men det var samma där. Den satsningen som vi gjorde med Täby, den var brutal. Och med Råsunda, det fanns myter om att vi inte tränade och sånt. Det stämmer ju inte, vi tränade brutalt. Vi tränade, det var ingen konstigt, vi körde 100 dagar i rad och sådana där projekt hade vi. Liksom. Vi startade på julafton och sen körde vi 100 dagar träning. Och, det fanns liksom inga genvägar för oss där och då. Så det var ett bra lagbygge med bra innebandyspelare. Och, ja, någonstans är det synd att vi inte har något lag i Stockholm som är i SM-finalen längre. Det tycker man är jättetråkigt. Alltså, men det är inte för sent än. Man får börja bygga nytt. Liksom.
Ja. Ja, men jag, Råsunda, det var jäkligt spännande. Och jag minns ju då när ni var storfavorit att lösa det här. Och ni det är fel ord att säga slaktade, men ni körde över lagen i eran serie och skulle fixa kvalet. Och jag minns ju själv att jag var tittade på kvalet där mot min moderklubb i Göteborg här i Vallala. Och då på något sätt så lyckades ni inte det här första gången.
Nej, det var ju två parkettmatcher om inte jag minns rätt eller fel. Ja, att Petri Lukonen tror jag, han hade ju lekstuga mot oss och körde över oss. Då hade vi ju var helt obesegrade i serien och skulle slå Robert Schöj då.
Ja.
Men där gick vi på nit. Men sen fick vi en chans till och mot Örnsköldsvik och kunde hämta in det. Då flyttade vi matchen till gummigolv i Eriksdalshallen. Det var på den tiden där det var viktigt med underlaget. Nu slipper de ju det. Det spelas ju alla matcher på gummigolv.
Ni blev lite, inte tagna på sängen, men det hade gått allt enligt planen. Och helt plötsligt så blev det lite grus där tillfälligt.
Men verkligen. Nej, vi var chanslösa. Vi mötte Robert Schöj. Det var helt chanslösa. Sönder kontrade. I Solnahallen. Det var vår första match i Solnahallen på hela säsongen. Vi var tvungna att flytta in där.
Ja.
Och då vi fick den här parketteffekten som vi tyckte var, herregud, det här gillar inte vi. Så att, vi fick åka ner till Göteborg sen och bara spela av den egentligen. Vi var chanslösa.
Ja, just det.
Mm. Ja, men vi gick upp. Vi slog Övik och så gick vi upp i högsta ligan. Och det var väl... Ja, som du säger själv, det är väl den resan man vill göra från division 3 högst upp liksom.
Ja, vad kul. Om 3 timmar har jag match och då spelar faktiskt med Petter Laukan och jag ska nog,
ja, du ser.
Ska nog berätta att du minns. Ja, då blir han glad. Nej, men sen så kan du berätta varför blev ni Capero och Täby? Varför blev Råsen där Capero och Täby?
Det var ganska enkelt. Vi var ju skuggan av AIK i Solnahallen. Vi hade svårt att få träningstid, vi hade svårt att få stöd. Vi hade ingen större publik som följde oss och sådär. Så att det kändes som att vi fick ett förslag från Täby som då hade typ Sveriges största ungdomsverksamhet på gång. Jag vet inte om de var framme där då, men det var en oerhört stor innebandyklubb. Och vi hade en diskussion. De var vårt farmalag året innan, tror jag. Så vi hade diskussionen att vi skulle flytta över och någonstans så blev det så. Jag minns inte detaljerna, men det kändes som att vi var redo liksom. Vi behöll hela vårt lag intakt och så flyttade vi till Täby. Det funkade liksom. Det var, just att vi kom dit också helt intakta var ju ganska häftigt, för att det är ju lätt att man tappar någonting när man gör en sån grej. Men vi höll ihop det och det blev bra. Tibblehallen och Täby tog ju oss direkt till sina hjärtan, kan man säga. Det var ju fullsatta matcher och det var ett otroligt drag där ute.
Ja, vilket jävla tryck det var på matcherna.
Jag minns att vi mötte AIK i kvartsfinalen, tror jag. 06-07. Det var flera timmar innan matchstart så var det ju kö hela vägen ner för backen utanför Tibblehallen. Det hängde ju folk i gardiner och överallt. Det var helt, helt sjukt alltså. Så att det var kul.
Ja, hoppas, det är magiskt. Alla vi som var med på den tiden. Nu ska jag plocka fram. Nu hittar jag en gammal så här säsongsguide. Vi gjorde ju alltid utarbetade säsongsguider här. Ska vi se här. Det är 2009-2010 här. Jag måste nästan läsa innantill här. Då ska vi se här. Under fjolåret hade det gått upp och ner. Ni var grymma i serien men åkte ut med 3-0 i matcher. Gjorde ni det direkt här då? Möjligtvis i slutspel. Men i alla fall, nu ska jag fokusera på den här säsongen. Och då hade vi tagit ut den bästa på varje position här då. Målvakt Daniel Ramsin. Back Rasmus Sundstedt. Center Danne Bron Sundbom. Forward Ricky Huvudnäran. Ska vi se, vad hade ni med för spelare? Ni hade ju fantastiska spelare här.
Patrik Hagberg, Johan Edlund, var väl två tunga pjäser.
Ja, precis.
Andreas Ackevi.
Ja, nej, men det är hela gänget här. Det är så mycket gubbar. Ja. Vilket lag ni fick ihop.
Just det året 9-10 där, det var, gick vi till SM-final mot Storvreta.
Just det.
Och där kan jag ändå säga, jag tror vi vann ju serien och känslan var att vi är bäst i Sverige. Vi blev ju inte det, grattis till Storvreta. Vi var ganska chanslösa den finalen efter en sjuk influensa i laget. Så att det var som väntrummet på Karolinska när vi satt där. Alla var helt sjuka och spelade ändå, det var bedrövligt. Så vi hade ingenting att sätta emot Storvreta. Ändå hängde vi relativt bra med i finalen. Men de tog den och så började de ju sin era där med tre raka guld. Men vi hade ett otroligt bra lag det året. Det är ingen snack om det.
Nej, precis. Nu när du berättar. Man känner verkligen det. Och det, jag kan faktiskt hålla med. Att det var ju så. Det var ju erat år. Det var ju ni som skulle vinna det här året. Och det som händer runt omkring, det är ju egentligen bara ni som vet om det. Det är ju inget man går ut och berättar för alla. Och sen kan man ju inte berätta det efteråt. Och, ja, om man ska säga att man skyller på det. Men så var det verkligen. Men jag vill också säga att Capero Täby är ju egentligen det sista mytlaget också. Inte bara från Stockholm, men alltså det var ju... Ni byggde ju upp någonting ganska unikt, vill jag påstå.
Absolut, det var ju, alltså det var sjukt speciellt med folk som stack ut och man ville göra annorlunda och man var inte blyg för att säga det och sådär. Och det var ju mycket myter, men det var ju också sanning i myten. Alltså det var ju på riktigt. Och som du säger, det fanns många sådana här lag tidigare kanske som hade de här... De här grejerna för sig liksom, som stack ut lite, men nu är det inte så längre och jag vet inte om det är bra eller dåligt, det är nya tider, men det man, jag vet inte, man saknar det lite grann, den här glöden och passionen som man kunde ta på när det var match, när det var verkligen på riktigt, och det är det säkert idag också, men det är lite annorlunda och jag vill inte sitta och säga att det var bättre förr eller någonting, utan jag vill blicka framåt och se vad som händer härnäst liksom. Men alla har säkert, som hållit på med idrott, minns ju något lag man har spelat i eller någonstans man har varit där man har stora, tunga minnen och känner att wow, det var magi liksom. Och det var det med Capero Täby, det är ingen snack om det.
Nej, men jag tänker en spelare som Ricky, hur fick du han att blomma så mycket? Jag menar han, många... I början i Råsunda-tiden så började han ropa pizzabagar och sånt efter han och sådär. Och sen så stod samma personer och bugade nästan i slutet av karriären. Vad var det som hände med han?
Ja, till att börja med så var väl inte... Jag får ju inte någon att blomma utan det gör de ju själva. Sen är man ju... Alltså man är ju kamrat och ledare och tränare. Man bollar idéer. Men Ricky själv fick ju den här insikten och det här hungern som han hade att... Jag tror jag kanske fick honom förstå hur bra han kunde vara. Om man tar ett steg till och ett steg till. Och han blev ju, han var väl världens bästa spelare något år, tror jag, eller ja, en av dem i alla fall. Men framförallt var det ju våran motor. Han var ju kärnkraftverket i Kapiotäby när vi var som allra bäst. Och i finska landslaget skulle jag säga tillsammans med Mika, så var han ju otroligt stor.
Men vad, jag tror framförallt... vad var det han gjorde som var så unikt och bra?
Nej, men han ändrade kost och sådana saker såklart. Mindre pizza och mer nyttigt. Och tränade otroligt hårt. Och han kunde ju verkligen ha tre gubbar på ryggen och ta med dem hela vägen in i mål. Liksom. Det var ju, han var ju brutalt stark. Han är en fantastisk spelare, absolut. Och all cred för hans resa liksom, som han gjorde. Jag tror att han fick energi av den gruppen vi hade i Täby. Alltså att vi spårade varandra, alla spelarna runt där. Och han blev ju den som gick i bräschen. Men det fanns ju andra också som var också färgstarka och tog för sig liksom. Så jag tror att vi växeldrog lite grann mellan olika spelare. Att vi ville det här så mycket. Liksom. Mm. Vilket jag tror det är de flesta lag som är framgångsrika. Nu vann inte vi massa SM-guld, även om vi tror det själva så här efteråt. Men jag tror alla lag som har en framgångsera, de växeldrar och de skjuter in. De vill bara vinna mer och mer. Man vill vara på toppen. Och varje gång man ställer upp så är det som gäller. Och den andan tror jag finns i de flesta stora lagen. Liksom. Mm. Så vi i Täby kanske kunde ha blivit om vi hade haft lite mer kyla faktiskt.
Ja, du har ju sagt vad jag förstår att till spelare, gå ut och vara skön nu på plan. Alltså vad menar du med det?
Ja, nej, men gå ut och spela ditt eget spel, tro på det du gör såklart, det är att vara skön. Alltså, och slappna av också. Det att kunna skämta även när allvaret är som störst liksom. Och kunna känna att man slappnar av och lirar bra innebandy, för det är det vi tränar på. Sån tränare vill jag, att jag vill att det ska vara avslappnat, och en förlust är ingenting man tänker på, utan man tänker just på det att det här ska vara kul, skönt, vi gör det tillsammans, vi har full uppbackning liksom för det vi håller på med. Och det har väl hänt att vi har straffläggningar och sånt, jag tror vi hade det någon straffläggning mot Storvreta för några år sedan, det var några många år sedan. Där vi egentligen skulle slå den roligaste straffen vi hade, det var den som gällde i straffläggningen. Det var då Danne Darberg satte upp någon bakom ryggen i krysset och Linus Jämtal hoppade in från bänken och gjorde två mål, och det var liksom Ferraresi var med också. Det var en straffläggning som liksom byggde på att det här ska vara kul, så kul som möjligt, och vi vann den också.
Ja, jäkligt spännande. Men det har ju hänt en massa galna grejer åt alla håll. Men även, jag tänker på Stefan Jonasson som nu jobbar på Svenska innebandyförbundet och är ansvarig för att man säljer så mycket partnerskap på Svenska innebandyförbundet. Han har ju varit en del av den här resan. Men,
verkligen.
Ja, men en gång så gjorde ni någon speciell grej. Han var ju målvakt också, reservmålvakt va?
Ja, det var han. Eller han var ju första målet från början, sen drog han sig tillbaka, blev ledare och så vidare. Ja.
Men det finns, en historia som är ute efter här där Daniel Ramsin fejkar en liten skada för att han ska få några minuter.
Precis. Ja, men Jonasson fick ju göra en inhopp som reservkeeper och han var väl 42 kanske. Duktig målvakt, ingen snack om det. Men det var en bra backup, vår andra keeper var sjuk. Så han kliver ner från typ styrelserummet och sätter sig på bänken. Och tyckte väl det var trevligt, men sen är det en 5 minuter kvar eller någonting. Så då jag tror vi mötte Varberg hemma eller någonting. Kan det ha varit Varberg. Då är Daniel Lamsin plötsligt ont i axeln och så får vi in Jonasson och göra sin SSL-match där. Så det, han var... Det var en kul grej, men vi vann väl matchen med några påsar.
Ja. Men det var typiskt Capero Täby, eller?
Jag vet inte. Kanske det var. Jag tycker att det är spännande och kul att han nu är typ en av bossarna på förbundet. Det är lite kul. Det trodde man ju inte då när han är på i Täby. Han skulle sitta i Svenska innebandyförbundet.
Nej, men det är härligt att man vågar ta in sådana färgstarka personer.
Absolut.
Sen tog ju Capero Täby perioden slut för dig då, och du går till Storvreta IBK då, som är det nya dominerande laget Och klubben får man säga i innebandy Sverige. Hur var det?
Ja, jag fann också att det var, jag var på väg till Storvreta någon gång innan där, men då var det inte aktuellt. Sen när Täby började någonstans kände man väl att det var ju många år i Täby för mig. Någonstans kände man att jag har inte mer att kräma ut det här efter. Det var väl säkert 10 säsonger eller någonting. Och Storvreta ringer, men Storvreta är ju såklart ett superlag. Så det är ju bara nära att få en fråga på den nivån. Och att komma dit var väl... Det var lite kontraster, det var en annan stämning och en annan miljö i Storvreta än det var i Täby, men det fanns också gemensamma nämnare som var ganska tydliga liksom, i den här vinnarmentaliteten och färgstarka personer. Och, så att jag kände mig ganska omedelbart liksom, hemma i Storvreta, fast att jag kanske jobbade på ett sätt som de inte hade gjort tidigare. Så det fanns ju skillnader, men samtidigt också fann vi varandra på något sätt, tycker jag. Det var två grymma år faktiskt. Det är kul att se innebandy från en sån synvinkel som att vara i en förening som är på toppen. Inte bara som lag, att man har ett bra lag, bra spelare, utan även föreningen som backade upp det här laget så fullt som man gjorde. Så det var många härliga individer i Storvreta som var kul att lära känna.
Du fick ju jobba tillsammans med Mika Kornen bland annat och alla andra skickliga spelare. Men hur kände du av en annan... För jag menar, du kom ju dit för att leverera guld och medaljer, va? Och det är en skillnad mot det du hade gjort innan?
Nej, egentligen inte. Utan det här var ett bra innebandylag. Jag hade haft ett bra innebandylag innan, men de hade jobbat på ett visst sätt tidigare. Och så får man liksom... möta det med sitt sätt att se på innebandy och så vidare. Sen var väl en del av uppdraget var också att föra in Storvreta kanske. Där man då hade vunnit 3 guld på en superfemma med en supermika och en superhannes och så vidare. Det var ju ett otroligt innebandylag. Men någonstans så var ju mitt uppdrag också delvis att lyfta fram yngre spelare. Att göra Storvreta bredare. Att kunna jobba i en framtid med mer än kanske bara en superfemma. Mm. Så var det ju sagt så att säga. Så att... och resultatet kan man ju säga uteblev. Det blev ingen SM-guld på de två säsongerna. Så att det är ju katastrof, tycker jag själv. Men så kan det vara ibland.
Men jag är lite nyfiken vem du är som ledare. Hur har du förändrats som ledare genom åren, tänker du?
Bra fråga. Men man förändras ju med erfarenhet på något sätt. Man ser det med lite andra ögon, det man håller på med. Men innebandy ser jag nog ganska likartat. Det är mycket jag ser på liknande sätt. Men jag är fortfarande inne på också att det är spelarna som spelar och jag guidar bara. Jag tar inte det utrymmet. Jag behöver inte synas och höras, utan jag låter dem spela. Och lite som du sa innan, att gå ut och vara skön i en sån här, spela ditt spel, tro på dig själv, att man jobbar med den typen av ledarskap, att man verkligen tror och känner ett stöd, att man klarar av saker och ting. Sen kan man liksom tipsa och styra. Men ledarskapet för mig är fortfarande att jag är en guide för ett lag, en grupp och en del av den också egentligen. Och sen så finns det så otroligt många parametrar att göra. Men vad jag har förändrat, jag vet inte, jag förändrades faktiskt en del efter SM-finalen 2010 när jag pratade om det, att vi var sjuka och jag tror jag stod med halslös och fick någon cocktail av Thomas Rappel för att klara av den där finalen. Men samtidigt så förstörde jag stämbanden i den matchen ganska rejält och rösten försvann ju under matchen, vilket också blev lite konstigt. Men efter den finalen så kallade vi ner sportchefen från läktaren för att låta i båset. Det var jättekonstigt. Men rösten, stämbanden var förstörda. De var dåliga. Så jag gick länge hos någon sån här sångpedagog som skulle hjälpa mig med stämbanden. Det ändrade min ledarstil faktiskt ganska mycket, i och med att jag tror att jag blev mer lågmäld och mer, jag väljer mina ord mer idag. Det går inte att stå och gapa och skrika i ett bås. Jag vet inte om det är bra heller, men det finns olika ledarstilar. Men där och då så fick jag backa lite och blev faktiskt lite tystare, lite lugnare och lite mer. Jag fick ändra mitt sätt att kommunicera. Så det gjorde en del i hur jag agerar i båset som coach och så vidare, faktiskt.
Ja.
Sen är det så att när jag var coach i Täby så var det en sak. Du bygger ett lag över lång, lång, lång tid. Då kan du också göra väldigt, väldigt roliga saker. När du coachar. Och det var väl det som snackades om på den tiden. Att det var tombola coaching. Binge rörde om och hit och dit. Och folk tänkte att jag var bara tokig. Men det fanns ju en tanke med allting. Och det fanns också en kunskap om mina spelare. Jag kände dem ju utan och innan. Vilket gjorde att jag kunde ju trixa med det som hände på plan. Med mina spelare i olika tappning. Och en del kanske tycker att det är tokigt, men jag tyckte att det var ganska coolt. Vi fick bra resultat av det, men det krävs också att du känner spelarna. Så senaste åren så har jag varit i ett lag två år i Djurgården, två år i AIK, två år i Värmdö och så vidare. Ett år i pandemi, men du lär inte känna spelarna fullt ut, 100% på kort tid. Ge mig tid, ju mer man kan lära känna spelarna, ju mer kan vi få ut av det. Precis som spelare som känner spelare, att man har ett samspel som Galante Enström till exempel, känt varandra hur länge som helst. Det är klart att det finns en större potential att få ut ännu mer utav det då. Så att jag eftersträvar att vara länge i en klubb egentligen för att verkligen lära känna spelarna. På det sättet kan coachningen bli så mycket bättre.
Men jag tänker när man inte riktigt vet vad som ska hända, det innebär väl också att spelartruppen som är på bänken inte kan sitta och sura om man inte spelar just nu, för man vet att
exakt.
Man helt plötsligt kan hoppa in i ett byte och få huvudrollen.
Verkligen, det som händer i nästa byte, det är ingen som vet. Och om du har en trupp som gillar det och är fostrad i det, så är det ju tycker jag, det skapar dynamik, det skapar engagemang, det skapar så mycket positivt. Men har ett lag som inte är vana vid det här sättet att coacha, så blir de ju otrygga, nervösa och så vidare. Så det gäller att successivt få en trupp bakom sig liksom, att man förstår vad coachen menar, så att de reagerar på rätt sätt. Och det är olika spelare som reagerar på olika sätt, det måste man veta hela tiden. Så att, och det tycker väl jag kanske, att det ska vara en styrka som ledare att du kan anpassa ditt ledarskap efter den truppen du har, inte tvärtom.
Precis. Sen var du också en sväng i Rosersbergs innebandy. De har jag stött på många gånger. Väldigt duktigt turneringslag genom många år här. Och där hade ni något riktigt fint på gång där. Men så slog pandemin till.
Exakt. Pandemin stoppade upp det där. Men det var kul. Vi hade precis kommit igång egentligen. Vi hade en bra trupp för det var division 1 då. Så att målet var ju att avancera upp till Allsvenskan. Så att jag vet inte vad jag ska säga om det. Pandemin, det var ju katastrof. Alltså det, som ledare är det ju... jag vet inte, det har fått ett sånt stopp i... Det blev ett stopp i maskineri, så jag funderade ju länge på att sluta. För att man gör andra saker och man känner att innebanden, den ligger nere liksom. Och det var även året innan var jag i Värmdö där vi hade ett jättefint lag som var på väg upp i Allsvenskan. Och då bröt ju förbundet serien i sista omgången egentligen. Så det var jobbigt. Jag känner att nu är det dags att sluta, som jag har sagt tidigare. Det kanske är dags att sluta när man kommer upp i åren. Men pandemin gjorde också att när AIK hörde av sig så kände jag att vi kör. Att nu finns det energi att göra någonting nytt och att man fortfarande har någonting att bidra med. Liksom. Man känner passionen och glöden för att hålla på med det. Så att, men de där pandemiåren var, det kändes ju som en riktig käftsmäll tycker jag. Du lägger ner så mycket kraft i att bygga ett lag och bygga det man gör, och sen så är det någon som bara trycker på avknappen liksom. Det var tufft.
Ja, och klubben la ju till mig ner efter den här säsongen.
Så var det, eller la ner, de snarare började en ny resa då. Som ser väldigt intressant ut för dem ute i Rosersberg. Det är ju en grymt bra förening. Alltså otroligt bra.
Ja, vad heter klubben nu?
Nu heter den RA19. Så de har slagit ihop och blivit större, starkare. Ja. Och börjat om. Och det är väl framförallt Linus Jämtal där i herrlaget som är liksom stjärnspelaren. Då, som, det finns många unga spelare som är på väg runt om där. Så att de tar sig nog upp i division 1 och börjar om i division 2. Och får vi se. Men jag tror på de här klubbarna lite utanför Stockholm som har lite mera lokal uppbackning. Jag tror att de kan göra det bra. Rosersberg är en av de Värmdö som jag var i innan i en annan klubb liksom, som också är välskött och stark.
Men jag förstår ju att grunden till det här att du är kvar i branschen och tar ett nytt uppdrag, det är ju att du älskar innebandy, eller?
Ja, nu säger jag älskar innebandy, så det låter skumt, men det har varit en stor del av mitt liv. Jag känner att jag kan innebandy, det är en bra grej. Jag känner att jag framförallt spåras av ledarskapet, att där går, står du aldrig still. Det finns alltid nya saker att lära sig kring att vara ledare och hand om människor. De samtalen och kommunikationen tycker jag är sjukt intressanta. Liksom. Och sen har jag aldrig varit en tränare som egentligen glider ner på träningarna och tycker att wow, det är träning. Så, utan jag har ju gått igång på matcherna, så har det alltid varit. Det är att tävla som är, sen kan man tävla på träning, men som coach så är det ju matcher man vill hålla på med. Jag vet inte hur många tusen matcher jag har coachat, men man lär sig saker varje gång. Och det, den resan tycker jag är, den är spännande.
Mm.
Sen har jag torskat 3 SM-finaler och någonstans så tänker jag säga att ja, ge mig lillfingret och ge mig en SM-final, så jag måste få vinna det där SM-guldet. Och så kände jag inte för några år sedan, men nu tänker jag så ändå att nu är man i AIK, nu vill man ta sig upp till SSL och man vill gå till en SM-final och vinna ett SM-guld till AIK och känna själv också att det går att vinna den där. När det har varit så nära så många gånger.
Mm. Om du skulle beskriva, hur är livet i Allsvenskan? Alltså, vi har ju så mycket fokus på SSL och känslig kring det. Men vilka utmaningar är det att spela i Allsvenskan? Jag tänker spelet är ju lite annorlunda. Vad tycker du är utmaningen?
Det är en bra fråga. Utmaningen, vad är utmaningen? Jag vet faktiskt inte. Det är innebandy som för alla andra. SSL, Allsvenskan, Division 1. Jag tycker att det är matcher. Du ska vinna matcherna. Det är utmaningen. Du ska hantera ditt lag. Alltså från mig som coach så är det ju ingen skillnad egentligen. Men allting dras till sin spets ju högre upp du kommer. Du måste vara noggrann. Och det finns mer saker att ta i än vad det kanske finns i lägre serier. Vilka du möter, vilka motståndare du har. Jag går ju igång på det, jag gillar det. Och jag tycker att Allsvenskan har en del av, såklart, har en del av det som SSL har. Det är ingen snack om det. Och det är ju många i Allsvenskan idag som inte har några problem att spela SSL. Ledare som är duktiga som kan upp SSL. Så att på ett sätt skiljer det mycket mellan högsta ligan och Allsvenskan. Men på ett annat sätt så är det ju precis samma sak. Så att jag tror att Allsvenskan skulle må bra av fullsatta läktare, mera drag runt hela grejen, mera media och så vidare. Och kanske ha det till en serie istället för två. Det är många som har sagt det tidigare, men det skulle stärka Allsvenskan, tror jag, att de allsvenska lagen faktiskt också pinnar upp ett hål i dignitet.
Så att, jag tänker också i Allsvenskan, möjligtvis så är det fler yngre spelare som är med, som inte är färdiga, som, alltså hur tänker du kring det, att finns det större möjlighet att påverka vissa typer av händelser i matcher och på Allsvenskan än möjligtvis SSL, eller?
Nej, jag vet inte, jag tror det mer har att göra med om du kanske är topplag eller bottenlag, oavsett vilken serie du spelar i så är det lite olika förutsättningar så. Alltså om du kan lufta yngre spelare, har du möjlighet till det, gör det. Och utbilda dem till att göra nya saker och släpp loss dem. Men, jag vet faktiskt inte, jag tror inte. Skillnaden är inte så stor. Det är skillnad kvalitet på planen. Ute, liksom hur vi genomför spelet är ganska snarlikt. Mm. Kvaliteten skiljer såklart.
Jag tänker i SSL har man kanske oftare samma domar, men det kanske ni också har, eller kan det blandas där rätt mycket, alltså, som ja. Påverkar?
Jag vet inte, generellt tycker jag domarna för mig har ju varit helt, alltså jag vet knappt vilka som dömer, jag har ingen aning. Jag tycker att de flesta dömer ganska bra, jag berörs inte av det så mycket. Det är klart att det är kul att spela en slutspelserie bäst av 7 och ha samma domare. Sådana där grejer är ju en bra krydda. Men i seriespel är Allsvenskan, där SSL, de som dömer, de gör sitt jobb. Det funkar. Jag tycker att det är för få matcher i Allsvenskan. Kanske i SSL också, det vet jag inte. Men Allsvenska matcherna är för få. Såklart ett pandemiår blir det ännu värre. Men jag tycker, vill vi lufta unga spelare, vill vi ge dem förtroende, kan vi inte bara ha 22 omgångar, utan vi behöver fler matcher för att få dem i spel. Liksom. Mycket mer tycker jag. Ja. Och det går för långt mellan matcherna faktiskt.
Mm. Ja. Men hur pratar ni, hur tänker ni? Jag menar, nu är ni en av, vad är det, ni är sex lag ungefär va, som slåss om de här fyra. Nu har inte superstuderat tabellen här, men ni är en 6-7 lag som slåss om de här fyra platserna. Mm. Och om man väl kommer dit, så helt plötsligt så blir det ju en annan typ av innebandy. Då blir det ju intensivt, då är det ju matcher smack, smack, smack.
Mm. Då är det på riktigt, det gillar vi.
Ja.
Vi kommer faktiskt in i en sån period nu, om det nu blir som det är sagt med alla flyttade matcher och sånt, att det blir typ varannan dag som vi kommer att se i match i slutet på januari. Och jag gillar ju det, jag har varit med länge i de här slutspelsbataljerna och sånt, att man bara matchar, laddar om, matchar igen. Jag gillar ju det, sen kan det kanske lite överdrift som det är nu, att det är fyra matcher på 7 dagar, men det behövs ett matchande också för att utveckla spelarna i matchsituationer, så att det inte går för långt emellan, tänker jag.
Mm. Precis. Och hur tycker du att det här upplägget är mellan Allsvenskan och SSL? Är det här rätt form som vi har, hur vi får upp lag i högsta serien?
Jag tycker den funkar. Mer än att det kanske inte ska vara två allsvenskar. Men nu är det två allsvenskar och vi kvalar däremellan och vi tar oss upp. Jag tycker att det... För mig är det funkar jättebra. Och jag tycker också att byt inte system för det här var tredje år eller någonting. Utan låt det sätta sig så folk vet vad vi spelar för och hur vi gör. Liksom. Och nu vet ju alla att du måste ta dig till slutspel. Och det är där vi ska vara som bäst. Precis som i SSL, det är ingen skillnad. Liksom. Sen kan man tycka att det är vanskligt, det avgörs på ett par matcher sen i slutet på säsongen, vem som går upp. Men det är det som är spelreglerna, det är så det är. Mm. En del pratar om att man ska ha en serieseger som går upp. Liksom. Jag vet inte, okej, okay, är det förutsättningen så vet vi om det. Mm. Men är förutsättningen att vi ska vinna ett slutspel, då lägger vi upp det annorlunda allihopa. Så det tror jag är...
Mm. Vad är det AIK har för att ta de här stegen som du pratar om, att ta steget upp i SSL och sen också kunna bli etablerad? För ni är ju ingen klubb med 150 ungdomslag bakom er.
Men AIK bättre än någonsin på ungdomssidan egentligen med 400 medlemmar och så vidare. Men jag tror att på elitsidan, jag är ändå tränare för A-laget och vi ser att det finns unga spelare i klubben som är på väg uppåt som tränar med oss idag. Så det känns bra, men fortfarande så är det ju i en elitverksamhet så är det inte säkert att spelarna kommer från egna led, även om det är en ambition. Det såg man ju på så att Falun hade inte så många egna produkter till exempel. Och så där. Men innebär det Stockholm är stort. AIK kan scouta spelare från ganska stort område, så det är väl inget bekymmer. Sen hoppas vi att de kommer från egna led såklart. Jag tror AIK kan bli farliga allsvenskan i år för att vi har ett fysiskt spel, vi jobbar hårt, vi har många spelare som kan kliva in och avgöra matcher, så vi har ett sjukt brett lag, men allsvenskan är jämn, så att Nykvarn bär ju tungt favoritskap, vi får se om de håller. Salem gör det kanonbra med Bele, Tullinge, vi kanske något till, Visby på väg bakifrån, vi får se. Det blir... Man får väl uppmana alla att följa Allsvenska Norra, för den är ganska jämn och kul att se. Roliga matcher faktiskt. Många profiler i den ligan, om vi ska vara ärliga. Riktigt sevärt emellanåt.
Kan det vara en fördel att om man tar sig till ett kvalspel att det är så här tajt och att det är mycket derbyn och det är mycket känslor? Och...
Ja, det gäller ju att hantera det på bästa sätt, såklart. Så det ser vi fram emot att ta oss till slutspel. Det blir tufft. Men det är ju nästan så att alla matcher fram till slutspelet nu kommer vara för alla lag. Det blir viktiga för att ta sig dit. Mm. Så är det. Så gäller det att ha de spelarna som gillar den typen av matcher. Det tror jag att vi har.
Ja. Jag tänker att vi är lite i slutet här av samtalet här. Mm. Nu när du inte är involverad i SSL, hur tänker du se på det? För det är ganska öppet där också nu. I alla fall, ja, jag vill tabellen
aldrig,
ser ut.
Ja, jag sett tabellen i alla fall. Den har väl aldrig varit jämnare egentligen. Och framförallt så är det väl ett tiotal lag som håller hög nivå tycker jag. Och sen är det väl upp till de stora elefanterna att höja sig på slutet som det brukar bli. Att en serielunk är en serielunk, men sen kommer väl Falun och Storvreta kunna toppa upp sina trupper, sina matcher lite hårdare, och då är de ju lite starkare än de flesta lagen skulle jag säga. Bottenskiktet är ju, man får nästan hoppas här att Sirius Djurgården får några poäng med sig så att det blir lite drama där nere också. Och det är väl inte omöjligt.
Nej, jag tänker just det, Falun och Storvreta som du nämner, de hade ju också många spelare med i VM-truppen. Det kan också påverka lite.
Absolut, det gör det alltid. Och det är väl en klassiker, direkt efter ett VM så brukar de lagen som har haft många spelare med, de brukar gå på pumpen direkt. Jag tror Storvreta gjorde det också ganska snabbt där efter VM. Var det Pix på borta eller någonting som fick en förlust. Men ja, det är ett par lag som har många spelare med där, så att de behöver väl ladda om lite grann. Och när det är slutspel sen så tror jag att då kommer det se lite annorlunda ut än vad det gör i serien.
Härligt. Är det något annat du har i pipelinen här för 2022 som du tänker?
Nej, jag tror alla vi är fast i den här pandemiväntan och ser hur det utvecklar sig. Och 2022, förhoppningsvis så är det kanske sista våren här som vi har det här strulet, så att allting kan återgå till normala med matchande och träningar och skollektioner och allt sånt. Och då förhoppningsvis så blir det full fart på innebandyplan, tror jag, för hela innebandy Sverige liksom. Sen är det väl kul också att vi är en bucklande tillbaka i Sverige, och det finns väl lite medvind i det också. Slutspel i mars-april här i alla serier. Det blir kul. Och därifrån får vi se vilka som går upp och åker ner och hur vi ritar om kartan den här gången.
Mm. Ja, men härligt, Magnus. Tack så hemskt mycket att du ville vara med. Ja.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.